sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hej alla älsklingar. Den här veckan så har vi en gäst. Eller jag har en gäst. För Elin fokuserar nu sin sista vecka i Tyskland på att bara dyka in och ge sig hän till sina behandlingar. Och den här gästen heter Emma! Hej Siran!
Tack igen! Hej, tjena!
Välkommen tillbaka till podden!
Ja, men tack. Det var inte så länge sedan nu ändå.
Nej, det var inte det. Det var någon vecka sedan. Hur är läget? Hur mår du?
Nej, men jag mår bra. Jag mår bra. Jag är ju i Stockholm och du sitter i solen. Det ser väldigt, väldigt härligt ut. Men det är bra. Jag har varit inne i stan och jobbat idag, så det blev perfekt att kunna hoppa in här i poddstudion. Det är så proffsigt allting här.
Visst är det?
Ja,
verkligen. Man tror ju kanske att det bara är så här, att det inte är sånt stort maskineri bakom det här med poddar. Men herregud, det är så mycket kompetenta människor på Perfect Day som man liksom häpnas faktiskt varje gång man är där. Och det är verkligen superproffsigt alltihop.
Ja, det är otroligt, verkligen.
Du har klippt det också, ser ut som.
Ja, men det har jag. Jag gjorde en så här spontanare på lunchen. Jag har ju, som du vet, en historia av att klippa mig själv hemma när jag är lite uttråkad eller andan faller på.
Det brukar bli kreativt.
Ja, jag har ju lugg nu till exempel. Den klippte jag ju själv för några veckor sedan. Och sen dagen efter så kände jag, nej, jag vill nog inte ha lugg. Så nu har jag ju mer bara kort hår åt sidan. Men nej, men så han var faktiskt, han var inte så dömande, den här frisören, mot att det var väldigt olika längd i håret.
Nej, vad skönt. Du är ju annars ganska van vid att de frågar vem i hela världen har klippt dig.
Ja, jag brukar faktiskt säga, men det är en kompis som ville, hon ville testa.
Vadå? Kan du inte stå för det?
Nej, jag känner att alltså jag försöker ändå få det jämnt. Men, ja. Men en av mina värsta klippningar själv, då, ja, det var faktiskt ganska pinsamt, men då, det var när jag pluggade, så hade jag inga pengar. Ja. Och sen så kände jag att jag behöver verkligen liksom göra någonting. Så då tänkte jag, men jag kan gå och slinga håret. Och så ringde jag ju en frisör.
Herregud, sedan.
Ja, och så frågade jag vad det kostade. Och så frågade han hur långt hår jag hade. Och kände jag, jag kan inte betala liksom för hela håret.
Jag har inte
det
råd.
Går, alltså jag har inte råd. Nej, och då sa jag, men det är liksom strax ovanför axlarna. Då sa han, men då blir det typ 1200 kronor eller vad det skulle bli. Och då var jag ju tvungen att liksom rusa hem från universitetet. Och så hade jag bara köksaxeln liksom. Och så fick jag ju kapa det. Och sen så här, ta mig till frisören.
Vem gör något sånt?
Nej, men då, alltså han var ju så här, oj vad här, det är väldigt ojämnt här bak. För att det blev ju kort liksom i nacken. Och då frågade han ju om han skulle liksom fixa till det. Men jag hade inte råd med det. Så jag var så, nej. Alltså det är ingen fara, vi kör färg bara.
Åh, herregud, Siran.
Ja, men det växer upp. Alltså, det är bara hår. Det var spelare för
honom. Åh, herregud. Ja, men det är ändå så här. Det är så kul för att in liksom, the vanity av att du så gärna ville ha den här blonda slingen ändå. Och sen slutar det ändå med att det blir liksom zigzag. Ja, nej, men förlåt, Siran. Får jag då bara berätta om ett starkt minne från när jag var hälsade på dig i Umeå? När du pluggade där.
Nej.
Jo, snälla.
Om du har med mitt ordningssinne att göra, så undan.
Ja, det har det. Okej, nej, och det, så här. Det som jag tycker är så fantastiskt i den, det är att med tiden och med åren så växer och utvecklas vi alla. Och saker vi gjorde när vi var unga, vi lägger bort de sakerna och så väljer vi nya vanor. Så att ingen skugga ska falla över den nuvarande Emma. Men jag vill bara, för att det, när Emma var student i alla fall då, då hade hon flyttat direkt hemifrån upp till Umeå och började läsa på juristutbildningen. Och du hade ju då lite olika typer av fokus. Jag skulle säga att ett fokus var att ha kul, som väldigt många andra studenter.
Mm, jag kan säga att det var nog mitt nummer ett fokus. Skolan det var inte på liksom, tredje eller fjärde plats ens. Det var,
ja, men det var bra att jag inte behövde säga det, utan att du sa det själv.
Nej, men,
Nej, men jag skulle säga att fest och liksom... sociala tillställningar, det var verkligen din grej. Det som inte var ditt fokus, det var ju kanske att hålla ordning och att hålla rent. Så när jag skulle komma upp och hälsa på Emma första gången, då hade du kanske pluggat i typ så här, vad var det då, 4 månader eller någonting, jag minns inte.
Något sånt.
Ja, och så skulle du liksom vara hemma i lägenheten för att ta emot mig, och när du öppnar dörren, alltså jag har aldrig varit med om det värre sedan. Jag ville alltså inte ens ta av mig skorna för att det var så skitigt. Och jag försökte ändå så här...
Alltså, och jag kommer verkligen ihåg att jag tyckte du var så oförskämd. Alltså, för att jag kände ändå att jag kommer inte möta dig på flyget. För jag kände att jag behöver kanske plocka undan lite så här, innan du kommer.
Så du hade stannat?
Ja, jag hade plockat undan. Men jag kände att alltså, en stor motivation för mig att flytta hemifrån var ju att så här, jag får göra precis vad jag vill, när jag vill, med vem jag vill.
Och det gjorde du?
Ja, det gjorde jag, kan säga, 142%. Och då att min storasyster kommer och har synpunkter på min ordning, det kan jag säga. Nej, det var en besvikelse.
Jag vet inte hur jag ska förklara för er. Alltså det var så här, ni vet, man såg typ inte golvet för att det var så här kläder och kassar och böcker. Alltså det var bara grejer och allt. Och sen då när du skulle bjuda mig på frukost, då hade du liksom ingen rent porslin. Så du lagade havregrynsgröt som jag fick äta. Vi åt tillsammans i en kaffekopp med en sån här engångsplastsked. Alltså jag kände bara, det här är sånt jävla lågvattenmärke, tror jag.
Nej, alltså för mig var det frihet. Jag får äta havregrynsgröt ur en mugg om jag vill. Ingen ska tala om för mig att jag inte får göra det. Och jag kommer ihåg, för vi åt ju popcorn till frukost när Martin var uppe, min brorsa.
Du åt ju ofta popcorn till middag. Det var
det gjorde jag. Och jag grillade marshmallows över ljus, kommer jag ihåg. Sen kommer jag ihåg att jag tänkte, det här kanske inte är så nyttigt för att det smakar ju typ stenigt. Men jag kan säga, those were the days. Alltså frihet i sitt esse, att liksom inte behöva anpassa sig till några regler. Och sen kände jag ju kanske så småningom att alltså, det går kanske inte att leva så länge. Och så började jag ta hand om katter som var hemlösa också. Då kände jag, nej, nu måste jag liksom styra upp det. Det är liksom, det är för crazy cat lady.
Du styrde ju upp det, men också kanske... Nu vill jag ändå liksom ge lite cred till din man, för att ni träffades ju där uppe och han har ändå ett litet annat typ av ordningssinne.
Ja, nej men absolut. Det har han. Men jag hade ju bott där i 2 år, så jag hade ändå, alltså jag hade kanske inte kommit liksom mil, men jag hade kommit en bit på vägen ändå.
Några meter i alla fall.
Några meter, men ja, nej men det är som din man. Jag kommer ihåg att de bondade väldigt hårt där över liksom deras respektive icke-ordningsinne i förhållande till sitt eget. Men jag känner, idag är det ju inte så.
Ja, men Emma, då måste du ändå säga, snälla, alltså Lasse, han är ju nästan pedantisk. Han vill ju liksom inte ens att det ska finnas saker framme i hemmet. Du vet, om jag köper någonting som är fint, som är så här, älskling, det här är en sak som är fin, som man har framme för att man ska kunna titta på den. Då kan jag vara så här, ja fast den står ju bara där och samlar damm. Bara, ja, men den ska vara fin, den ska stå där.
Det är ju
precis
sant. Det är sant för honom.
Ja, det är hans sanning, absolut. Ja. Jag menar bara, i förhållande till honom, då är alla icke-ordningsamma.
Ja, nej men det är sant. Men jag känner att man måste få ha liksom frigörelseperioder. Det är viktigt.
Absolut.
Men jag ber om ursäkt. Jag kan säga, jag hade inte... Alltså jag kommer ihåg att jag blev ju mer irriterad på din reaktion än... Jag kände ju väldigt lite skam, om jag ska vara helt ärlig, över att du tyckte...
Nej, men det var väl jättehärligt.
Ja, men
jag kan ändå... För jag minns också den situationen som ganska jobbig. För jag kände ju att så här, gud, hur ska jag säga det här utan att det blir fel? Jag har ändå för mig att säga jag hjälpte ju dig att städa. Alltså det var inte så att jag bara, gud vad äcklig det är. Det var
jo, ju såhär, nej, du inledde med att ringa Lasse och sa, Lasse, alltså du ska bara veta hur syrran har. Och då blev jag såhär, ja men vad fan. Ja, nej, men du var i chock. Men sen gick ju vi ut och festade istället. Så att jag tror inte att, alltså det var ju ändå en rolig helg för dig.
Det var ju en skitrolig helg.
Herregud. Ja, det kanske var lite exotiskt här i efterhand att liksom äta gröt ur en kopp.
Nej, det var faktiskt inte exotiskt.
Men nu är det lite inne. Alltså jag var ju före min tid nu, du vet, så här på Espresso och sånt. Man kan köpa
liksom
overnight oats. Nej. Alltså så här att folk gör overnight oats och grejer i fina glas. Alltså jag var ju väldigt tidig med det.
Du menade också, nu menar du alltså till och med att den gröten du gjorde dagen innan lät du stå kvar i dina kaffekoppar och sen åt du också den dagen efter.
Nej. Där går någon sorts gräns.
Där gick gränsen. Ja, men du hade i alla fall en gräns.
Ja, men jag vill hälsa till mitt 19-åriga jag att jag som 32-årig mogen kvinna idag, jag är ju jävligt stolt över dig. Du körde ditt race fullt ut. Du klippte håret. Du var liksom, du stod mycket på bardisken. Det är helt okej. Okay. Det är bra, du levde.
Och helt okej, det är mer än okej. Okay. Herregud. Alltså, om man ska vara sån, jag kan tycka att man... att jag själv vill göra det oftare nu. Alltså vi stod ju jämt på bardisken när vi var yngre. Alltså så här, när man får upp så här gamla bilder som, kom du ihåg de här som vi hängde med nere i Spanien som skickade till mig på Facebook här bara för något halvår sedan. Ja. Bilder som jag hade tagit när vi var 16-17 när vi stod där på någon bardisk i en liten by i Spanien en sommar. Och det var ju liksom, det var ju life. Det var så jäkla gött.
Det var life. Men också så här, alltså, det var som att så här, det var ingen riktig utekväll om man inte stod uppe i DJ-båset eller uppe på en bardisk. Det är så här, i efterhand så kan man känna att hade det med någon form av exhibitionistisk sida.
Uppenbarligen, herregud, vi är offentliga med våra liv, inte du då, men nej, jag inte, är det och Elin är det. Och du är nu med i ett offentligt sammanhang på det. Ja, det är väl klart att det någonstans finns någonting sorgligt i det också. Att man är så här, se mig, hör mig. Men, men jag tänker att så här, jag tycker det fortfarande att det är jätteintressant att prata om då. För att jag är fullt medveten om att jag har en exhibitionistisk sida. Alltså det är en sån grej som Lasse också har trackat mig för i så många år. Ja, men du vet när vi bodde i lägenhet i Årsta. Jag gick ju väldigt ofta omkring naken. Och han tyckte ibland att det var lite jobbigt. För att alltså, grannarna kunde ju verkligen se in. Men för mig var det så här. Jag tror inte att det var att min känsla var att så här, jag vill att andra ska se mig. Men min känsla var ju att så här, jag är fri i min kropp. Jag är härlig. Jag är skön. Jag vill bara. Det är så här jag vill glida runt. Ja. Och det är lite så här. När jag tänker tillbaka till när vi stod på bardisken. Så var det ju inte så mycket så här. Nu vill jag att alla ska se. Utan det var bara så här. Man fick ju liksom en kick av. Kanske att någon eventuellt såg eller tyckte att så här, shit, vad håller de där på med?
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Om en sovid är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
En rolig grej med dig och Elin, det är ju att ni är väldigt hurtiga. Och det tror jag alla som följer er på sociala medier också vet. Att ni, liksom, ni tränar mycket och det är viktigt med hälsa och sådär. Och ni har ju försökt...
En gång i tiden tränade jag mycket.
En gång i tiden, ja. Men ni försökte ju ändå... Ni försökte ju ofta dra med mig på sådana där event och... Och det var ju ofta så här, men vi lovar, man får göra i sin egen förmåga och det finns ingen press. Alltså det är bara vila när du vill vila. Kommer du ihåg det?
Ja.
Och så var det alltid så här jätteuppstyrda event. Alla var typ sminkade och superkittade i så här outfits. Och så kom jag och bara, vad fan är det här? Jag orkar inte ens vara med i 10 minuter utan att svimma. Och det var, och så, men då hade vi ett uppehåll där. För jag kände ju bara att jag blev för irriterad. För det är inte alls så att jag får vila. Vi hade ju ett uppehåll där ett par månader. Och så var det något event där som du ändå lyckades övertala mig om att, jo, men jag lovar, det kommer inte bli som de här andra gångerna. Jag lovar, alltså man ska springa. Man får springa i sin egen takt. Det finns en grupp på 6:30 som du kan vara med i. Och det blir jättekul, vi får umgås, det är kul. Sådär, kommer du ihåg?
Ja, jag kommer ihåg. Då får jag ge lite kontext.
Det var när du var run coach, va?
Exakt, då var jag coach, ja, precis, för Nike Run Club. Och då var det ett lopp som vi skulle... Det var väl så här lanseringen av en ny sko eller någonting. Och jag tror det var väl i alla fall typ så här, det var ju över 100 personer. Det var ett jättestort team. Och vi skulle så springa, liksom, för vi slussen förbi fotografiska där, va? Och sen upp på den här långa trappan och ner vid slussen. Och så här, ja, men en så här fin stads... Det var ganska kort, det var 5 kilometer för mig.
Ganska kort, okej. Okay. Alltså, så säger bara en träningsmänniska om 5 kilometer.
Förlåt. Men då för jag ska bara ge det också då kontext. Vi hade ju alltid löpning då varje vecka. Och 5 kilometer var den kortaste sträckan. Så jag vet att för mig är 5 kilometer idag också... inte långt, men det är inte jättekort heller. Ja, förlåt.
Nej, men precis. Och jag kände det. Men jag väljer ändå. Jag litar på Ida och Elin i det här avseendet. Det är säkert så att, det var, att man får köra 6:30-tempo och liksom, man kan vila om det är så. Och så kom jag dit och så var det någon, jag kommer ihåg i början, för jag hade ju fått så Nike, jag hade fått Nike-kläder av er. Och så var det någon i början som frågade om jag kunde tänka mig att bli fotad i slutet tillsammans med 2 andra. Och jag tänkte så här, ja, alltså det kan ju bli så här, ställer upp liksom. Och så drar ju det här igång och det är absolut inte 6:30-tempo om vi säger så, utan det är ju väldigt, väldigt mycket snabbare. Och du, jag kommer fortfarande ihåg hur du så här sprang bak till mig flera gånger och försökte försäkra dig om liksom, oj hur går det? Och, så här. Och jag var ju bara så sjukt irriterad till slut, för jag kunde inte andas. Alltså, det var så jävla jobbigt i den här hopen av extremt peppiga träningsmänniskor som var jätteglada. Och jag kände bara, nej, alltså det här går inte. Och sen upp för den där långa trappan, vart är den? Alltså den är ju liksom 52 000 trappsteg också, rakt upp. Alltså det,
ja, den var hemskt, det håller jag med om.
Ja, men där kände jag, nu räcker det. Och då var det ju liksom hälften av sträckan kvar. Och då var det var ju så influgna coacher från Amsterdam, alltså det var ju sånt jäkla pådrag. Och det var ju någon av dem som försökte peppa igång mig och var såhär, come on girl, you can do it.
Jay, ja.
Och jag kände bara, alltså du förstår inte. Och så till slut var jag verkligen tvungen att så säga till på skärpen såhär, no, I'm not going to run, I'm gonna walk, okej? Okay? Han bara såhär, okej. Så slutade med att alla springer iväg och jag går. Jag orkar inte springa en sekund till. Och sen så till slut så kom vi fram där vid Operan. Och alla står ju och väntar och ser så här liksom otåliga ut. Och jag liksom, jag tror jag försökt liksom jogga de sista 100 meterna in i mål. Och då var det direkt, ja Emma, så här, kom upp i fronten här, nu ska vi springa. Och så skulle det vara den här fotograferingen. Och det hade ju inte jag förstått att det skulle vara ytterligare löptur inför fotograferingen. Och så drar jag iväg igen samtidigt som jag skulle försöka hålla masken och bli fotograferad. Alltså, det var, jag kom ihåg att de var så här, vi får ta om de här fotorna.
Ja, det är ju, tack för att du fortfarande är min syster och inte sa upp kontakten.
Men jag har ju inte, sen den dagen så har jag aldrig varit med någonsin på träningsevent igen. Jag känner, nej, ert förtroende är förbrukat. Men jag uppskattar ändå att ni försökte, även fast det blev liksom inte helt bra.
Du har varit med, Syran, men du vet också att du har varit på andra, alltså jag tror det också så här.
Jo, men jag var med på ett event med yoga och champagne, men då drack jag bara champagne.
Jo, men det jag skulle säga med så här, jag har i alla fall insett det nu, när jag själv inte alls lika vältränad längre och jag liksom inte tränar med samma frekvens. Nu tränar jag ju så här tränar jag en gång i månaden så är det en bra månad. Jag har ju inte alls tagit hand om mig själv det senaste året eller 1,5 året.
Eller så har du tagit hand om dig själv på andra sätt.
Nej, jag har inte det. Jag skulle verkligen, jag skulle, mitt hjärta hade behövt liksom, jobba och jag hade behövt liksom, jag hade behövt vara lite starkare. Jag känner det. Jag känner inte alls att jag känner mig stark och pigg i kroppen längre. Utan, och så vill jag inte känna. Alltså, jag är bara 34 år. Så att, nej, jag har inte, i det avsnittet har jag faktiskt inte tagit hand om mig själv. Men det jag skulle säga i alla fall var, när jag under den perioden tränade väldigt mycket.
Mm-hmm.
Och det är det här som jag tror, det har jag insett nu. Då var det så här, och det här är återigen när man pratar om så här att inse sina egna privilegier. Jag tror att det var ganska svårt. Jag tänkte nog att så här, ja men 6:30 fart, vilket ju var det de hade sagt att det skulle vara. Så att, det var ju därför jag hade försökt få med dig. Det tänkte jag så här, men det springer ju alla utan problem. Alltså det är ju liksom mysfart för alla. Ja. Men det är det ju inte. Och det vet jag idag, när jag inte är, när jag inte springer frekvent på samma sätt.
Nej, och det är väl det som är bra med perspektiv.
Ja, exakt, det är det som är bra med perspektiv. Och att då var det ju så här, eftersom vi sprang ju betydligt mycket snabbare då. Och då tänkte man att så här, ja, men den här farten är ju lugn. Och jag tror att så här, idag tänker jag annorlunda och förstår att det inte riktigt är så. Och det, återigen, det är väl det som är fint med att vara människa. Att man utvecklas.
Verkligen.
Och man lär sig nya saker. Och det är också en sån sak ibland tänkt på. För jag vet, någon gång.
Men Ida, jag ska bara säga det. Jag minns ju din kärlek under det här. Alltså jag kommer ihåg så här, oron i dina ögon när du kom bak. Och var, alltså du tyckte ju att det var så jobbigt.
Ja, men det är okej att raljera över det här. För att jag har haft grov ångest över det här. Alltså jag kände mig så, jävla kass för att jag bjöd in dig och verkligen hetsade för att du skulle vara med.
Det har inte blivit ett ärr i mitt liv, jag lovar. Det har inte blivit ett ärr.
Uppenbarligen, eftersom du aldrig har velat gå på träningsevent ever again. Så att jo, det har ju blivit ett ärr och det ber jag verkligen om ursäkt för.
Ja, det är för sig sant.
Ja, det är för sig sant. Men jag skulle bara säga, det här var en riktigt avstickare, men mamma och pappa är ju båda politiskt aktiva och de har ju varit på oss så många gånger och sagt, men gud, ska ni inte gå in i politiken? Och jag vet att jag ibland jag har fått det från några följare också, men du känns ju som att du tycker om att ha mycket att säga, du borde bli politiker. Och då har jag ofta tänkt så här, nej, alltså jag är ju en person som ombestämmer mig och lär mig och utvecklas och tänker annorlunda hela tiden. Jag skulle aldrig kunna vara liksom på så sätt som många politiker måste vara statiska i att så här, har du tyckt någonting när du var 22, då skulle du kunna stå för det när du är 42. Jag bara, herregud, jag tyckte säkert hur mycket konstiga saker som helst när jag var 22. Mm. Och det tänker jag är så här, det är väl en del av livet, att man lär sig, man får nya perspektiv, man får nya insikter och man får erfarenheter som gör att man tänker annorlunda, kanske bara om ett år från nu.
Men verkligen, ja, det är så, så viktigt. Alltså jag tänker bara just att vara offentlig person också men det kanske inte är så. Nu har ju jag lämnat sociala medier, men jag menar bara att jag upplevde ibland att det är sådana saker på sociala medier också, att det är svårt att utvecklas från att man har haft en ståndpunkt.
Ja, nej, men verkligen. Och så är det ju många gånger, men det tycker jag, och just därför är det kanske viktigt att prata om det också, för att så här, det är bättre att så här erkänna att så här, jag har fått ett nytt perspektiv än att så här, kanske då försöka försvara någonting dumt man sa som egentligen inte var så lämpligt. Okej, men nu när du är här, då skulle ju jag vilja ta tillfället i akt att prata om någonting som jag faktiskt har fått ganska mycket frågor om. På mina DMs. Men också när vi har annonserat att vi ska ha Q&A så fick jag mycket frågor om det här. Men det var någonting som vi liksom inte bara hann ta upp. Och av olika anledningar, jag och Elin har väldigt olika erfarenheter naturligt kopplat till det. Så därför har vi heller inte pratat så mycket om det. Men du är ju också mamma.
Ja, vad spännande.
Och har två barn. Och jag tycker det vore så intressant att liksom... För du, din andra förlossning, det var ju en dröm. I alla fall för mig, när jag liksom tänker mig så här, målbilden av en förlossning. Så jag tycker vi ska uppehålla oss lite kring det idag.
Ja, vad spännande.
Och jag skulle ju jättegärna vilja höra lite om din andra förlossning som ju var som en dröm.
Ja, men det var jag var väldigt inspirerad av dig där med det här med hypnobirthing.
Ja.
Vi sätter det så.
Ja, hypnobirthing, ja. Precis.
Ja. Nej, men,
vi kan kort berätta vad det är då. Ja. För det är också en sån sak som många har skrivit och frågat om. Hur jag förberedde mig för mina förlossningar. Och det var precis det som du sa, Emma, den andra gången. Det handlar egentligen om att om ni googlar på hypnobirthing så kommer det komma upp massa information. Men det handlar egentligen kort om att man försöker försätta kroppen eller sitt medvetande i typ en hypnos. Det är ju liksom ett sätt att meditera och att förbereda kroppen och sinnet och liksom medvetandet för vad som ska ske. Och tanken är att man liksom tränar på det här inför förlossningen och man jobbar också med olika så här typ av affirmationer.
I have prepared my mind and my body for this day. And I am more ready than ever before. I totally accept and embrace the pain sensations of labor because I know that they are me and so they can't be stronger than me.
Ja, men till exempel, kom du ihåg den här My baby will come when my baby is ready.
Ja, den är stark. Ja.
Den är sjukt bra. Jag som gick över tiden 2 veckor andra gången, den var sjukt bra. Ja. Nej, men, så man jobbar jättemycket med så här affirmationer som man gör på olika sätt och man sitter i liksom, ja, men så här djup meditation och det handlar egentligen om att då så här göra sig redo helt enkelt. Förlåt, det var en avstickare. Du ska få fortsätta.
Nej, men det är exakt det. Men jag tror för att under min... Sen är det svårt att veta så här, liksom, första och andra förlossningen, vad beror det på att de är olika? Så man har ju såklart en helt annan erfarenhet när man föder andra barnet.
Gud, ja.
Men,
men förlåt, börja där då, första.
Ja, men min första var väl mer att jag tänkte men jag tar det som det kommer och alltså vill jag ha smärtlindring så tar jag smärtlindring och så vidare. Och det blev ju att de sa efter ett par timmar att så, men nu rekommenderar jag att du tar epidural, jag har provat allt annat. Och jag hade inte jätteont, men de sa att det kommer ta lång tid så det är bättre att du tar det. Och det var som att jag slappnade av då och då började det göra jätteont faktiskt när jag väntade på epiduralen.
Ah,
och jag kommer ihåg att när jag fick den, och det känner jag fortfarande, alltså det är Guds gåva till mänskligheten. Alltså den känslan att gå från stark, stark smärta till att vara helt bedövad. Alltså det var ju out of this world. Jag somnade ju och, ja, nej men i alla fall, sen så, sen är det ju inte så för alla, men för mig stannade det ju av mycket då. Och det blev liksom dropp och sådana här värkstimulerande, vilket i slutändan inte blev en så här supertrevlig upplevelse. Nej. Så inför andra så tänkte jag så här, men alltså det hade varit intressant att se hur kroppen skulle föda utan det här värkstimulerande. Alltså om jag hade upplevt värkarna på samma sätt, för de kom ju så himla snabbt och de var så himla starka. Så det var ju därför jag kollade mycket på det där med hypnobirthing och det var så intressant, för jag upplever att just det här med att lita på att kroppen vet, eller att kroppen kan. Det var väldigt stor skillnad för mig, för att första förlossningen så hade jag läst mycket och vi gick den här föda utan rädsla kursen och jag trodde jag kanske inte kunde ta till mig verktygen riktigt, för mig blev det mer som att jag var tvungen att göra saker för att hantera smärtan, medans hypnobirthing var mer så här, du behöver inte göra något.
Nej, och det där, du sätter ju verkligen fingret på det som jag tycker är så här hela... Som jag har saknat så mycket i hela så här förlossningsvården, men också i så här sättet man blir bemött. Jag skulle dock säga att så här, jag har fått ett fantastiskt bemötande av de som har varit med mig under mina graviditeter och så där. Jag är väldigt tacksam för det. Men jag kan känna att så här, den delen i hur vi pratar om att föda barn, den liksom har vi så här helt tappat. Alltså, vi tänker liksom... Jag vet inte, jag känner också att jag tror att man hade varit mindre rädd, mindre orolig, om man hela tiden bara hade fått veta att så här, kroppen vet vad den ska göra. Alltså, sen så sa kanske sköterskorna det, och så kanske det var att man inte kunde ta in det första gången. Men att istället för att så här, okay, du ska ha dina x antal andetag och du ska göra dem så här och han ska trycka så och hålla emot sig och du ska sätta dig i den här positionen. Alltså, du vet, som du säger, det har varit mycket så här fokus på, alltså, man ska prestera någonting, medan hypnobirthing handlar ju mer om att bara så här, släpp taget, let go. Alltså försök att bara, försök att bara andas. Det är det enda du ska fokusera på. Du ska fokusera på att få in luft i kroppen och få ut luft i kroppen. That's it. Kroppen gör resten. Det enda du ska göra är att inte intervene.
Exakt, och kroppen vet på samma sätt som att kroppen har liksom byggt upp den här lilla människan i kroppen. Ja. Så vet kroppen hur den här lilla människan ska komma ut i världen. Alltså exakt. Det tycker jag ändå var, just bara att så här, acceptera så här, födelseprocessen, eller vad man ska säga, var ju väldigt intressant. Och men återigen, alltså jag vet inte om jag hade varit så här mottaglig för det. Jag vet inte hur du kände för, med liksom barn nummer ett. Man vet inte så mycket kring hur det kommer kännas och om man blir rädd av smärtan eller vad som helst. Jag tycker det var en helt annan grej att föda barn nummer två. För att jag visste på riktigt att smärtan inte är farlig. Det kommer komma en bebis. Så här, mer så.
Ja, alltså man visste ju någonstans så här hur smärt, alltså man visste var toppen var, om man ska förklara. Alltså man visste att så här ont gör det, men sen gör det inte mer ont.
Nej, för det har jag tänkt fråga dig. Jag har faktiskt glömt det. För, alltså, upplevde du det här som de säger, att värken alltid bara stegrar?
Nej.
Nej, för det upplevde inte jag heller. Alltså, när jag inte hade smärtlindring så tänkte jag så här, men gud, they have been lying to me, alltså my whole life. Alltså, så lite att så här, vadå steg hela tiden? Det kom
jo,
ju...
jo, men alltså de blir mer och mer intensiva, det tycker jag. Men sen håller de sig på en platå innan det går över. Men det är så här, okay, det finns många av er som lyssnar som inte har barn. Men, och för er som vet så vet ni redan då. Men när man föder barn så, först så börjar man ju liksom i en fas där verkan är väldigt... sporadiska och de kommer liksom med väldigt långa mellanrum. Och sen i takt med att liksom man närmar sig, ja, men så här utdrivningsskedet, så blir verkarna mycket, mycket tätare. Då är det oftast ibland bara liksom att man vilar 30 sekunder till en minut. Alltså de kommer väldigt, väldigt tätt. Och sen är de mer intensiva. Och det var det jag menade. Jag tyckte att så här, de mest intensiva verkarna, de är ju verkligen precis innan man börjar krysta. Men de ligger ju, de också har ju en topp. Alltså så här, när man väl hade lärt sig möta dem. Eller när man har släppt kontrollet och möter dem. Så tyckte jag så här, de mötte jag ju på liksom samma sätt. Tills det blev krystverkar. Men jag vill bara så här, det du sa om för första gången. Ja, och det här som jag, och nu det är ju så svårt. För vi kan aldrig veta det eftersom vi nu har fött barn. Men jag var ju så här väldigt inställd på till exempel att jag inte vill ha smärtlindring. Mycket för att jag är generellt en person som säger att jag vill helst inte ta liksom medicin eller läkemedel om jag verkligen inte behöver det. Alltså jag har alltid haft en väldigt stark tilltro till att min kropp liksom vill lösa allt. Bara ge den rätt förutsättningar. Och sen smärta, för det vill jag verkligen så här poängtera, det som du säger också med epiduralen. Det är helt fantastiskt att kvinnor inte behöver ha ont när man föder barn. Oh, det tycker jag verkligen. Det är fantastiskt. Men det var inte för mig. Och det var ju dels för att så här, jag tycker det kändes obehagligt att jag skulle bli bedövad. Att jag inte, jag är också så här gammal idrottare. Jag har ju alltid haft väldigt så här god kroppskännedom. Alltså kroppskontroll. Och det tyckte jag kändes, jag såg ju liksom förlossningen som att så här, jag skulle göra mitt livslopp. Och om jag då inte skulle ha kontakt med mina muskler eller med min kropp när jag skulle göra min livsprestation, då det tyckte jag kändes skitläskigt. Så därför, det var en stor del till att jag inte, och det sa jag förra avsnittet också, att jag inte ville ha epidural. Men det jag skulle komma till var att jag tror att om jag hade haft en annan bild av vad det innebar att föda barn. Och vad, alltså, ja, men hur det ska kännas eller hur det känns. Och om jag hade fått en annan typ av kanske så här upplevelser förklarade och berättade för mig. Då tror jag också att jag hade gått in med ett mycket större lugn.
Bortom prestationen, eller?
Ja, men alltså, om du tänker dig själv, vad är det vi ser på tv när någon föder barn?
Det är en kamp.
Det är alltid en kamp. Och också de här sensationerna som läggs ut på YouTube med olika influencers eller icke-influencers som lägger upp sina förlossningar. Och det enda man, liksom, man får se hur hemskt det är, och folk pratar bara om det är så jävla vidrigt och det gjorde så jävla ont, jag skulle dö. Och det tycker jag är problematiskt. Och det är också så som man själv...
Fast så kan det ju det väl, kännas, verkligen.
Jo, så kan det verkligen kännas. Men det jag menar är att så här, det är ju den bilden som alla har av födda barn. Jag vet när jag jobbade på mitt förra jobb. Så var det jättemycket unga tjejer. Alltså vill de så himla såhär, men kan du inte berätta om hur du föder barn? Så här. Mm. Jag är så jävla rädd för att föda barn. Alltså jag kommer ta snitt för att jag är så sjukt rädd för smärtan. Alltså jag måste få snitt. Du vet, så som redan var stressad över att de hade förstått att det var svårt att få snitt. För att man var så rädd för att föda barn för att det skulle göra så ont. Ja. Och det i mig, det tycker jag är väldigt ledsamt. Ja, det gör ont. Alltså det gör sjukt ont. Mm. Men det kan också vara, för mig, jag är så här, jag har sagt det sedan. Nej, det blir nog inget till barn. Men det är en sorg i mig att jag inte kommer få föda ett till barn. Nej. Så häftigt tycker jag att det är.
Ja, jo, det är ju verkligen superhäftigt. Men det är intressant. För jag tycker det liknar lite det här med amningen. Att, alltså, om man hade förstått kanske hur... Man kan ju inte förstå hur ont det gör att föda barn. Men kanske att det inte är något farligt. Att man hade jobbat mer utifrån det perspektivet.
Exakt.
Det gör jätteont. Det är samma som att vara gravid. Vi har ju också olika upplevelser av att vara gravid och jag. Jag har ju tyckt att det har varit jättejobbigt att vara gravid. Och liksom spytt varje dag och haft jättemycket foglossning. Inte kunnat gå.
Du har ju också haft väldigt tuffa graviditeter. Så det är inte så konstigt att du har tyckt att det har varit jobbigt att vara gravid.
Ja, och sen... Även med amningen, att det tog det typ 2 månader innan det gjorde, liksom, slutade göra så ont att jag inte grät när jag ammade. Alltså det är ju så sjukt jobbigt.
Ja, gud ja.
Alltså, och samma som, det är ju jättesvårt och jobbigt, men det är jättejobbigt och det gör jätteont att föda barn. Men jag tror att om man hade haft ett liksom, även, jag hade en jättebra barnmorska och om man hade fått liksom ännu mer support därifrån och kunnat prata ännu mer om den födelseupplevelsen och även upplevelsen efter med amning generellt, så tror jag att det hade varit lättare för många.
Jo, men det är ju så här, det finns ju, det har de gjort studier på också, där man har sett att alltid när man har fött barn, då får man ju sen rita sin upplevelse. Och då ska man ju då, alltså, i det lägga in så här, men smärtan man kände, bemötandet man fick, liksom förloppet, hur det gick till, när väl bebisen hade kommit och så vidare. Liksom helheten, så får man ge en poäng till. Mm. Och då har man ju sett att de som alltid har en barnmorska hos sig, eller som har liksom typ samma team och alltid har närvaro av någon, de har generellt sett en mycket, mycket bättre förlossningsupplevelse.
Ja, men det förstår jag. Ja,
ja, och det förstår jag också. Det, så här, det finns en poäng med att, så här, att dola liksom ökar.
Ja,
liksom, för att man behöver ju det supportet. Men det jag menar är med att jag tycker att det är... För till exempel inom så här, den här hypnobirthing. Det man pratar om, till exempel den första saken man säger, det är att så här, sluta titta på negativa förlossningsvideos.
Aha.
Titta inte... på förlossningsvideos, eller om du befinner dig i ett sammanhang där någon börjar berätta om jättehemsk historia och du känner att så här, nej, det här kanske inte var så positivt, att liksom vänligen bara så här, vet du, jag har lite kämpat med det här, är det okej om vi pratar om något annat, eller bara gå därifrån. För det de menar är att så här, vi är redan så matade med att det är läskigt, det är liksom mycket oro, det kommer vara mycket smärta, det är mycket vi inte vet, och då behöver vi liksom fylla på vårt undermedvetna med att det kan gå bra. Att det kan vara en häftig upplevelse. Att det kan vara en stärkande och en empowering upplevelse. För det så skulle jag säga att så här, min andra förlossning var... Jag kände mig som ett unikum. Jag var verkligen så här... nej, men alltså som du vet, Titanic när han står längst fram och skriker. Det var ju liksom min känsla när jag födde barn. Jag bara så här... Wow! Alltså jag kände mig... Det finns ingenting jag inte klarar av.
Nej. Och det är ju sanningen.
Det är ju så, ja, precis, för alla. Och jag tror att så här, jag vill inte att man ska, om man vågar ge sig hän, och sen absolut, det kan gå fel och det kan gå snett och man kan aldrig styra allting. Men under förutsättningen att det går bra, om man har en normal förlossning och en normal graviditet och inte är hög risk, så kan det verkligen vara en helt enastående upplevelse. Och det vill jag att fler ska förstå.
Ja. Jo, men, och det tycker jag ändå hypnobirthing var, alltså det var väldigt bra. Jag gick inte in super mycket. Jag körde mest efter en app som heter Freja. Just det här att våga på något sätt lita på att kroppen, you get this. Alltså det är liksom inga, du behöver inte göra någonting, du behöver inte prestera, det är ingen prestation, du behöver bara vara här. Och den delen, jag vet inte, att hitta lugn i det gjorde väldigt mycket för mig. Att känna, jag behöver inte lägga till tankens kraft och tänka positivt. Jag behöver inte göra någonting. Jag kan bara vara här. Och även för min andra förlossning gick ju väldigt snabbt sen. Jag fick väl första verken på morgonen någon gång och sen så åkte vi in vid 1 och han kom klockan 2 i vattnet. Och jag, det kommer jag ihåg också.
Du tog ju emot honom.
Ja, men det var ju väldigt mycket mer, alltså det var ju snabbt såklart. Han höll ju på att komma typ på parkeringen, de kom ju möta oss där.
Ja.
men vi kom ändå upp och sen ner i badet och just där. Som jag inte upplevde med min första förlossning. Jag kunde verkligen ta till mig av vad de sa, barnmorskorna. Mm. De försökte så, men så här, våga öppna upp och, ta, och släpp fram honom. Som en sån sak. Att jag på riktigt, så här, när verken sen släppte, att jag kunde liksom samla mig och känna, ja, jag vågar trycka på, jag vågar öppna upp. För nu är han snart här. Ja. Och bara den grejen att så här, få ha den sinnesnärvaron som inte alls fanns i min första förlossningen, jag var bara så här, hjälp!
Hjälp Armin!
Ta ut det barnet, jag orkar inte! Alltså, det är för jobbigt. Nej, men det var bara för mig var det jätte... Alltså det var en fin upplevelse, verkligen. Och som du säger också, just där, fast det kände jag även efter min första. Jag kände verkligen så här, alltså I'm fucking queen, alltså efter första förlossningen, där kämpa på i typ 2 timmar och krystade, alltså det, men nej, det är verkligen en alltså, man kan ju undra så här, varför är det männen som har blivit avbildade som gudar när det är kvinnor som föder fram?
Exakt, men det är ju för att man har förstått hur liksom mäktiga vi egentligen är, så därför måste vi ju förtryckas. Det finns ju ingen annan förklaring.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck...
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Jag kommer ihåg så tydligt från min första förlossning. För då var jag också mycket mer så här rädd för smärtan. Eftersom man inte visste vad som skulle hända. Och jag tyckte det var liksom... vad ska man säga då? Så här verkarbete, det tog väldigt lång tid. Jag vet att vi kom in typ så här... Ja, jag höll på väldigt länge i alla fall och hade ju ingen smärtlindring, så det var kämpigt.
Min man var ju med er in på förlossningen.
Ja, exakt. Just det, han var ju med oss in och fick fylla min bil.
Han tycker fortfarande att det är ett sånt fantastiskt ögonblick.
Ja, det var ju så fint.
Ja, det var kul.
Ja. De körde ju så akupunktur på mig och du vet, gjorde sådana där grejer. Nej, men gud, det var ju så fint att han var med. Nej, men då kom jag i alla fall ihåg vid ett tillfälle, när det var väldigt nära att jag skulle börja krysta, att jag såhär... Jag tänkte, och då hade jag tagit lustgas. Det är den smärtlindring jag har tagit. Så det är ju i och för sig smärtlindring. Ja. Men då kom jag ihåg att jag så tänkte, så här, gud vad är det för djur utanför? Alltså är det så här, det är någon kossa som står och bräker där. Ja. Jag verkligen så här reflekterade över det. Liksom, mitt under
det här är sjukt alltså.
Ja. Och sen så kom det där lätet igen. Du vet, bara någon minut senare. Jag bara, då trillade på lätet ner. Jag bara, men det är ju jag. Du vet det här. Som man kan låta när man föder barn. Ja, men andra gången så använde jag mig mer av det. Alltså då var jag mer så här, du vet, då kände jag mer så att det gav mig kraft. Alltså du vet, de här väldigt så här djupa lätena. Men vi var också i sån symbios andra gången, jag och Lasse. För att han var ju så här, visste att jag hade hållit på med det här från början. Jag hade ju liksom velat att han skulle läsa på lite om det också, vilket han ju verkligen hade gjort. Alltså vi har alltid varit ett team så. Så vi satt ju ibland på kvällarna och kollade då så här på positiva förlossningsupplevelser. Sådana som hade gjort då hypnobirthing och meditationer tillsammans. Så när vi väl var på väg in, det gick också väldigt snabbt för oss andra gången. då så på en gång så bara så här kopplade den in min låtlista. Jakob, jag ska ge dig de här låtarna. Jag blir fortfarande typ så här, alltså jag får gåshud när den här låten går på, för att det är liksom den jag födde barn till. Och då går det på så här, ja, men så här väldigt 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 fin musik, och så bara drog jag upp den här på högsta volym, och så satt jag där med min, för det var ju liksom det var det som var min partner liksom i barnafödandet, den här låtlistan. Men jag hade ju, nu ska man ju precis säga det då, med tanke på det jag har sagt nu, att man inte ska lyssna på negativa historier. Min andra förlossning, jag tycker fortfarande att den var väldigt fin. Men jag skulle säga att om man är första gångs väderska och stressad över plats och så vidare, så ska man kanske inte lyssna på det jag ska berätta nu. Men för när vi kom in så fanns det ju inte plats.
Men du födde också i slutet av juli.
Precis, jag födde i slutet av juli. Och jag hade ju ringt in lite tidigare liksom under kvällen och sagt att nu är det igång. Och då var det så här, men kan du försöka stanna hemma, det är fullt och sådär. Och det gjorde jag. Och jag gillar ju att liksom göra det mesta jobbet hemma. För jag tycker att det är skönt att komma in till sjukhuset och sen inte behöva vara där så länge. Jag gillar liksom inte riktigt den... Alltså, man bryts liksom lite i sitt mönster och i sin lilla bubbla, tycker jag, när man har gjort sitt jobb hemma.
Mm.
Och då måste man liksom börja om och hitta det på sjukhuset. Så det var liksom inte en jättestor uppsida för mig. Men då i alla fall, så jag var så här, men absolut, vi stannar hemma. Och så ringde jag in en gång senare under kvällen, och då hade liksom alla gått och lagt sig. Min svärmor var där, Lasse låg och sov med Lycke. Vi hade liksom packat allting, för vi förstod att så här, det är nog dags nu. Men jag kommer ihåg att jag låg ner i vardagsrummet, och så tänkte jag så här, men jag ringer in nu, för nu börjar det bli ganska intensivt så här. Och då sa ju hon på en gång så här, men kan du stanna hemma lite till, för det är fortfarande fullt där. Men då under det här samtalet då, det de gör, de är ju så fantastiska barnmorskorna, men då hjälper de ju till att så här, de håller ju då koll på verkarna, för de märker om de är ju så pass liksom kompetenta, så de förstår ju på vårt samtal hur starka verkar jag har och inte. Så jag var ju tvungen att liksom pausa under vårt samtal några gånger för att ta några verkar. Och då när vi hade pratat lite stund, då sa hon så här, du behöver komma in nu. För du har haft, om det var 4 verkar på mindre än 5 minuter eller vad det var. Så det var ju väldigt, det var ju liksom väldigt tätt redan då. Och eftersom jag var andragångsfärderska. Och då hade jag legat still i soffan och liksom tagit de här verkarna. Och det som ofta händer då när man rör på sig är att då eskalerar det. Så då skulle jag ju ta mig upp då för trappan för att liksom väcka Lasse. Och då hann jag ju bara ta, det är inte många meter, men det är, han kom till trappan och så kom det en så här svinstark verk. Och då började ju de här lätena. Så då, kommer du ihåg,
då visste Lasse, that's the cue!
that's my cue! Så det var ju liksom den här brölande gossan då.
Gossan är framme!
Nu så han bara kastade sig på sängen och kom ner och hjälpte mig då.
Jag kan se det framför mig.
Ja, nej, det gick verkligen undan. Och du vet, så här, snabbt ut med någon handduk i bilen så här, för att det hade ju verkligen kunnat ske i bilen ungefär. Och då var det ju också covid, så att Lasse fick ju inte följa med in, utan han fick ju då hjälpa mig fram. Kunde knappt gå då fram till den här klockan man ringer på, och flämtandes då försöka säga att så här, vi behöver komma in. Då kunde han ju hjälpa mig. Och så kunde han hjälpa mig upp i hissen. Och då var det ju då innanför liksom den här dörren då in till förlossningen. Så kom ju några sköterskor då och öppnade ungefär, du vet, lite på glänt och släppte in mig. Men Lasse fick ju då gå tillbaka ut i bilen. Och då var det också, då var det intensivt. Så jag kunde inte gå själv. Så då kom ju med en så här, en rullstol som de bara rullade in mig i. Och då ska man till något som kallas för så här undersökningsrum. För det de gör då först när man kommer in, det är att kontrollera hur öppen man är. Och så tittar de så här, hur intensiva är verkarna, det vill säga hur långt kvar är det sannolikt tills att den här kvinnan ska föda. Men det var som sagt fullt, men undersökningsrummet var ju ledigt. Så de kopplade upp mig där med det de hade. Och då märkte de på en gång att så här, det är på väg nu. Så de frågade bara så här, kan du ringa din man?
Och han hade fortfarande inte fått komma upp då?
Nej, han fick inte komma upp. Alltså för att man var ju tvungen att vänta på ifall jag skulle få stanna eller inte.
Jaha, ja. Okej. Okay.
Ja. För att det då var covid. Så att,
men hur upplevde du det? Blev det otryggt?
Ja, och jag kan tänka mig att alla som var förstföderskor måste ha tyckt att det var skitstressande. Och väldigt, alltså det, tänk dig själv, att behöva göra det där helt ensam och vara helt utlämnad. Alltså fruktansvärt.
Gud.
Ja. Nej, men jag, och det här återigen, alltså hype and birdingen. Och jag var andragångsföderska. Jag var så himla, jag kände bara att så här, min kropp har det här. Liksom, jag var så trygg. Även fast jag hade jätteont, så visste jag ju också att så här, nu är det nära. Så jag visste också att det är liksom inte, det är inte många minuter bort. Och jag förstod ju att han skulle få komma dit, så jag kände mig ändå, jag kan ingen minne av att känna mig stressad. Men vi fick i alla fall inte något rum. För det fanns som sagt inte. Så jag föddes sen där inne på den här undersökningsbritsen. Och det var ju också väldigt liksom kaotiskt, man märkte det. Så att det var liksom inte riktigt, alltså vi blev ju lämnade där inne.
Men var det någon som tog emot bebisen?
Det var det ju. Och det var ju till slut jag som sa så här till Lasse att så här, gud, alltså, snälla kan du, jag, du måste, vi måste ringa på klockan för att alltså, jag måste få krysta nu. Liksom jag, för det är en, man går från att ha vanliga verkar då kan man säga, och sen så går de över något som kallas för krystverkar.
Ja, det är ju helt omöjligt att hålla igen.
Ja, och de kan man liksom inte riktigt så här, det går inte riktigt att göra någonting åt dem, för det är kroppen som så här trycker ut barnet, så du kan liksom inte,
ja, bokstavligen,
ja. Ja, bokstavligen. Så när de, när man, och som andragångsföderska, så jag kände ganska tydligt när det skiftet kom. Jag hade ju börjat få krystverkar redan i bilen, så jag fattade ju att det var, att det,
ja,
var nära.
Nära, ja.
Men jag fick ju inte börja krysta förrän någon var inne i rummet. Så det jag kommer ihåg, jag tyckte var väldigt jobbigt. Att jag var så här, jag måste bara, alltså, han kommer liksom. Mm. Men till slut så kom det innan, och så var det två kryst. Alltså jag fick krysta två gånger, sen så var han ute.
Åh, herregud, ja.
Så det gick ju bra. Men det är också en sån här sak som egentligen, alltså, det ska ju verkligen inte behöva vara så. För jag kan tänka mig också här stressen som ny första gångs föräldrar kommer in. De hade ju inte riktigt så hjärtljud på barnet. Det hann de ju inte sätta på heller. Så det var ju mycket som var lite kaotiskt. Men min upplevelse var ändå fin. För att jag kände mig så här i kontroll. Jag kände mig lugn. Jag kände att jag liksom hade en väldigt stor tilltro och tillit till kroppens förmåga. Och det gjorde ju att upplevelsen, trots att det var väldigt kaotiskt omkring mig, blev, ja, men bra liksom.
Ja, jo. Och det kan ju vara säkert också att de... Tänk att de visste att du var andra gångs föderska. Sånt har de ju koll på. Att det kanske inte hade varit samma bemötande om du hade varit första. Alltså att du var tvungen att vara själv i ett undersökningsrum.
Ja, gud ja. Och jag tror också, jag menar, jag gav ju sken för att så här, det är okej. Alltså, så ja. Att jag tror ju såklart också att de såg att så här, det här kommer gå vägen.
Ja, jag måste säga, det är kul för att när jag kom in andra gången. Det var ju väldigt likt som du berättar. Men de stannade i kaprummet. Jag utstrålade kanske inte...
Vilka stannade i kaprummet?
Nej, men jag utstrålade kanske inte exakt samma lugn. För de försökte så här, ja, du kan ta av dig kläderna. Jag bara, jag kan inte röra mig. Ni får ta av alla kläder. Jag rör mig inte. Fläckan, jag, alltså det gör så ont. Så de var så här finns det behov av att vara kvar i rummet. Men det är ju verkligen en otrolig upplevelse.
Ja, på många sätt. Och det är som du säger också, Sara, om man tänker på det, att som du säger, hur skevt det är att det är liksom män som avbildas som gudar och inte vi kvinnor. Alltså, för det finns ju också, det är ju också en sorg i mig att jag tänker ibland på det, så här, men om män hade fött barn. Alltså, att det är så att för de här stackars barnmorskorna också, De är helt jävla enastående. Alltså jag har sån beundran och sån respekt för den yrkeskategorin och det de gör. Men att liksom tvingas som det var liksom under den kvällen när jag var där. Alltså jag vet ju, min barnmorska, hon hade ju typ så här fyra stycken samtidigt som hon så här sprang emellan.
Det är ju helt sinnessjukt. Nej, men alltså på riktigt, det som säger, om män hade varit de som födde barn, då hade man kunnat föda barn på ett så jäkla mycket bättre och smidigare sätt, och det hade varit omhändertagen.
På satinlakan, uppkopplad, kollandes på någon Netflix-serie.
Nej, men om man kollar generellt uppåt i Sverige också, jag vet ju bara, som jag är ju mycket ingift i en familj från Tornedalen, och de där uppe måste ju åka, vad är det, 2 timmar i mörka skogar för att komma till Luleå och föda barn. Alltså det är ju helt sinnessjukt att det ser ut så. Ja. Alltså det är inte rimligt. Här ska man få liksom föda fram bara det, den emotionella påfrestningen som det innebär också, att gå igenom inte bara kroppen liksom, utmaning, utan att på alla sätt att få känna sig trygg i den händelsen som är liksom bland det största du kan gå igenom, eller som jag tycker i alla fall.
Det är ju den största, ja, gud ja.
Ja, och då att det ser ut så för många kvinnor att du måste ta dig flera timmar och åka liksom 40 mil till närmsta förlossningsklinik eller sjukhus. Det är så förkastligt på alla sätt.
Ja, det är verkligen det.
Alltså vem på riktigt? Alltså återigen, hade man velat åtgärda det så hade man kunnat göra det. Alltså utan tvekan, det går. Vi kan lägga liksom fler procent av BNP på försvarsbudgeten med en fingerknäppning, men vi kan inte säkerställa att kvinnor får säkra förlossningar.
Nej.
Okej, det där är också inte en jämförbar, det är inte en bra jämförelse, men du förstår vad jag menar.
Jo, det är faktiskt visst en bra jämförelse, för att det är någonstans det handlar om. Det är lite som du också alltid, du sa ju det i avsnittet som du var med i förra gången sedan, det här med att om man ska, man måste våga lyssna på en arbetsgivare som säger att de tar jämställdhet på viktigt, men som visar någonting annat. Och det är lite samma sak med liksom våra politiker och makthavare, och man säger, jo men det är klart att kvinnans rätt är viktig, det är klart att det är viktigt för förlossningsvården. But then do something about it. Alltså det är så jävla svårt kan det inte vara. Och så här, att man ska ens, att det ska ses som en kvinnofråga. Att man ska behöva göra upprop för att så här, jo men hej, vi föder fram mänskligheten här. Men vi skulle bara, om vi bara ber om ursäkt en liten stund. Får prata en sekund här, så jag bara, om jag kan undra. Så jag skulle bara vilja, är det möjligt att göra det lite mer tryggare, lite mer säkert? Och kanske, kan vi kanske få plats när vi ska föda? Eller?
Ja.
Vet du?
Nej. Nej men på riktigt, det är så under all kritik så att det är helt sinnessjukt. Och för det håller jag också med om. Om man tänker bara generellt hur världen är så upp och ner. Alltså barnmorskor borde vara de mest högst betalda. Okej, läkare också, obviously. Alla inom vården.
Ja, fast barnmorskor, alltså det är frågan är om inte den ska vara där uppe alltså.
Jag menar att inte vi värdesätter den kompetensen. Vad säger det om oss som samhälle i stort?
Signalvärdet är ganska tydligt.
Signalvärdet är ju väldigt tydligt.
Nu kommer min yngsta av komma här. Hej älskling. Vill du säga någonting?
Emma
vill du säga? Ja.
Jag älskar
du
dig.
Du älskar henne. Du älskling, mamma ska bara podda klart här. Så kommer jag in och myser med dig sen. Ska vi äta lite middag sen?
Amma?
Ja, men du får amma imorgon vet du. Jo, vi ammar på morgonen numera. När du vaknar. Han frågade om... Nej men, du älskling, kan du sitta här och vara tyst och klarar du det?
Ja.
Mm. Spännande. Du det?
Anna.
Nej, vi
säger
inte amma
eller Emma?
Han säger amma.
Nej, det var ju
nu frågar han om man får hålla handen på tutten istället eftersom han inte fick amma. Ja, du kan få hålla handen.
Vila.
Du kan vila på tutten, det är okej.
Vila.
Du kan vila på tutten, gör det. Babblan eller tutte, vad ska du ha?
Babblan eller tutte.
Du ska ha babblan och tutte, ja. Typiskt män. Alltså typiskt män. Redan som tvååring, Jack. Du ska hålla en hand på tutten samtidigt som du kollar på babblarna. För fan. Skämmes.
Alltså så nöjd. Hej.
Ja, vi kanske ska avrunda oss redan. Det kändes som att det här var min cue. Nej, men Jack, inte pilla på bröstvårtan. Det är inte skönt. Ja, du får hålla stilla handen. Vet du Sirian, nu är Jack här igen och har starka synpunkter på vad som ska hända nu. Så att vi säger tack för idag Sirian.
Hej då Jack.
Jack, vi ska inte Emma.
Vi ses på...
Säg hej då till Emma.
Vi ses om några dagar.
Emma.
Jag älskar er.
Ja, det gör vi. Puss, puss. Älskar dig Emma. Puss, puss. Hej då.
Hej då på den.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.